Hjärtligt välkommen till Predikoverkstan, som är en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Den är till för dig som ska utlägga kyrkoårets evangelietexter, eller för dig som bara ska lyssna till dem. Idag så ska vi lyssna på Daniel Johansson.
Genomgång av evangeliet för syndelsmässodagen 2019. Lukas kapitel 2, 22-40. Det är samma evangelium alla årgångar. Vi börjar med några saker att tänka på vid översättning av texten. Vers 23 är grammatiskt sett att betrakta som en parentes mellan vers 22 och 24. De kom till Jerusalem för att föra fram honom inför Herren och offra. En autor kekrematismenon i vers 26 är en så kallad perifrastisk konstruktion som består av imperfekt och perfekt particip, och det är lika med pluskvamperfekt. Det hade uppenbarats för honom. I vers 31 finner vi hetoimassas kata prosopon panton ton laon. Det betyder ordagrant: vilken du berett i enlighet med alla folks ansikte. Kataprosopon är idiom för en position framför ett objekt. Betydelsen är därför att Gud berett något som kan ses av alla folk. Från vers 33 och framåt kan vi notera att fokus ligger på Jesus genom att det talas om hopater auto kai hemeter, hans fader och moder, istället för Josef och Maria. I vers 35 bör man uppmärksamma konstruktionen so de autes tes psychen, din egen själ. Autes här i betydelsen egen saknas till exempel i folkbibelns översättning. Kai en som inleder vers 36 finns underförstått med i både vers 36b och 37, som båda saknar finita verb. Heos eton och då är konta tesaron i vers 37 är tvetydigt i sin betydelse och kan antingen betyda att Hanna varit änka från det mannen dog tills nu när hon är 84 år, eller att hon varit änka i 84 år och i så fall nu skulle vara omkring 105 år. I vers 38 kan Jerusalem, som är oböjligt, förstås som genitiv, Jerusalems förlossning, eller som dativ, förlossning i Jerusalem. Majoritetstexten i vilken prepositionen en står innan Jerusalem har det i den senare betydelsen, vilket återspeglas i till exempel King James översättning. En del handskrifter tar Jerusalem som sin äktoke för Israel och byter Jerusalem mot Israel. Sin äktoke är ju när en del bestäms med avseende på helheten. Benämns med avseende på helheten. Precis som Jerusalem är Nasaret oböjligt. Det kan förstås antingen som akkusativ i opposition till egen stad. De återvände till sin egen stad, Nasaret. Eller som genitiv, Nasarets stad. Avsnittet fortsätter där julevangeliet slutade, bara med den notisen i vers 21 att Jesus blivit omskuren på den åttonde dagen. Tillsammans med berättelsen om hur Jesus som 12-åring besöker templet är detta det enda vi får veta om Jesu barndom efter födelsen. Notera då hur de båda berättelserna utspelar sig i Jerusalem och närmare bestämt i templet. Lukas har ett starkt tempeltema, och när han väljer att infoga något om Jesu barndom utspelar sig alltså båda berättelserna i templet. Om man till detta lägger den iakttagelsen att Herren är en av Lukas favoritbenämningar på Jesus. Han använder den långt oftare än någon av de andra evangelisterna. Ja, då är det inte långsökt att i dessa händelser se hur Herren själv kommer till sitt tempel. Det är nämligen så i Malaki 3:1 att där profeteras att citat: "Den Herre som ni söker skall plötsligt komma till sitt tempel." Guds härlighet hade lämnat templet innan det förstördes enligt Hesekiel 10, och det nya templet som ersatte det gamla saknade härligheten. Men Gud hade lovat att det en dag skulle fyllas av en än större härlighet. Det kan man läsa om i Haggai kapitel 2 och Zakaria kapitel 8 och 9. Och nu tycks härligheten vara tillbaka i templet. Simeon säger att hans ögon nu skådat doxan, härligheten för Israels folk. Han håller den själv i sina armar. Notera att inledningen till vårt avsnitt, verserna 22-24, har ett kiastiskt mönster. Det inleds och avslutas med en notis om Marias rening, och däremellan i vers 22b och 23 så talas om frambärandet av Jesus. Det är fråga om två ceremonier som sammansmält till en. Dels moderns rening 40 dagar efter födelsen, dels den förstfödde sonens frambärande till Gud. Modern till ett gossebarn var enligt lagen oren i 7 dagar efter födelsen och sedan instängd i 33 dagar innan hon skulle framträda i templet och offra ett lamm och en turturduva enligt Levitikus kapitel 12. Hade hon inte råd att offra ett lamm skulle 2 turturduvor eller 2 unga duvor offras. Vers 24 låter oss veta att Maria och Josef tillhörde dem som inte hade råd med ett lamm. Det betyder dock inte nödvändigtvis att Josef och Maria var särskilt fattiga. Det var bara de som var hyfsat välbärgade som hade råd med ett lamm. Frambärandet av Jesus i templet har sin bakgrund i Andra Moseboks 13 kapitel och andra vers, enligt vilken allt som öppnar moderlivet skulle helgas åt Herren. I vilken utsträckning Jesus faktiskt tillhörde Israels Gud tycks föräldrarna ännu inte vara helt klara över, vilket inte minst framgår av berättelsen om den 12-årige Jesus i templet. Simeon beskrivs som de andra gammaltestamentliga gestalterna i födelseberättelsen. Likt Zakarias, Elisabet, Josef och senare Josef från Arimatea beskrivs han som rättfärdig. Han var både fylld och ledd av anden. Inte mindre än 3 gånger nämns anden i vår text. Simeon beskrivs genomgående som en gammal man, men texten talar inte om hur gammal han är. Det står bara att han blivit lovad att se Herrens mode innan han skulle dö. Men det säger ingenting om hans ålder. Han kan lika gärna vara ung och löftet blivit uppfyllt ganska snart efter att han fått det. Simeons lovsång är likt de tidigare i kapitel 1 gammaltestamentlig till sin karaktär, men innehållsmässigt så är den fylld av nytestamentliga teman. Simeon säger att hans ögon sett frälsningen. Ja, då öppnas dörren till ett tema som återkommer i Lukas. Dessa ställen som talar om ögon som öppnas, ögon som ser, de listas i handouten till denna söndag under predikoverkstan. Men notera att ett stort inklusio bildas med Lukas 24:31, där det beskrivs hur Emmauslärjungarnas ögon öppnas till att se den uppståndne. Ett annat sådant tema som genomsyrar Lukas finner vi i Simeons ord om att han ska uppenbara många hjärtans tankar. Även här finner vi hur orden uppfylls när den uppståndne uppenbarar de tvivlande tankarna lärjungarna har i 24:38. Simeons ord till Maria om svärdet som ska gå igenom hennes själ har tolkats på åtminstone 3 olika sätt. En tolkning betonar Marias sorg när hon står vid sin sons kors. En andra tolkning tar svärdet i meningen att hon i likhet med de andra lärjungarna kommer att missförstå sin sons uppdrag på jorden. En tredje tolkning tar mera fast på närkontexten och söker att förstå orden i samklang med att Jesus också ska uppenbara människors tankar. In i denna tolkning representerar Maria Israels folk. Svärdet är Jesu förkunnelse, hans ord, hans undervisning. Och reaktionen på denna leder till att människors innersta tankar blir uppenbarade. Till sist ska vi notera vad Simeon och Hanna väntade på. Enligt vers 25 väntade Simeon på Israels paraklesis, tröst. Vad gäller Hanna och de hon talade med väntade de på lytrosis, återlösning, enligt vers 38. Både trösten och återlösningen är grundade i Gamla testamentet. För det förra se till exempel Jesaja 40, vers 1, och för det senare Jesaja 40, vers 9 och 52, vers 9. Båda avser en förväntan på ett nytt exodus för Guds folk.
Tack för att du lyssnar på Predikoverkstan från Församlingsfakulteten. Vill du ge ett bidrag till Församlingsfakultetens verksamhet kan du göra det på Swish på nummer 123-100-8457 eller besök vår hemsida på www.ffg.se.